Jesus, tack att du är källan till allt gott. Och allt uppehålls, upprättas med ditt ord. Allt har kommit till genom dig och allt är till för dig. Och vi tackar dig att hos dig finns frid, finns läkedom. Hos dig finns hälsa och överflöd. Hos dig finns allt vad vi behöver. Vi behöver inte vända oss till någon eller något annat, Herre. Utan vi kan få allt från dig. Vi prisar och lovar dig för det. Vi är så tacksamma för allt vi kan få från andra människor. För allt vi kan få från olika typer av instanser här i livet. Men Herre, vi vet att allting ursprungligen kommer från dig. Så därför är det till dig vår tacksamhet vänd. Och till dig vi sätter vår tro för våra liv, Herre. Vi prisar och lovar dig för det. Nu inbjuder vi dig att verka genom ditt ord. Helige ande. Du är den levande Gudens ande. Du är den uppstånd i Jesus ande, och du är sänd in i våra hjärtan och i vår mitt för att uppenbara Jesus Kristus för oss. Du är här för att öppna våra ögon för att en uppståndne finns här ibland oss, och han lever och han kan förvandla våra liv. Han kommer inte att tvinga oss, han kommer inte att pressa sig på oss, men när vi öppnar våra hjärtan kan uppståndelsekraften verka i och genom oss. Och den smörjelse som du gav till Jesus, den har du givit till oss. Och vi prisar dig för den, Herre. Vi tackar dig för att den här stunden ska våra hjärtan brinna. Precis som när du talade till Emmausvandrarna. Då står det att brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Herre, så fort du talar genom din ande och genom dina tjänare som har blivit sända av dig, Herre, så kan våra hjärtan bli brinnande. Brinnande för att göra din vilja, brinnande för att utföra dina verk, brinnande för att du ska bli förhärligad och ärad på den här jorden. Och vi tackar dig, Herre, för att ikväll så ska ditt namn bli upphöjt och ärat på den här platsen, Herre. Vi tackar dig, Jesus. För att när vi kommer till dig just nu så vill vi inte komma med en uppgivenhet och med en acceptans av det som inte är av dig, Herre. Utan vi vill att du talar till våra hjärtan ikväll. Och du talar till oss på varje område. Om det är ett fysiskt område eller ett själsligt område. Eller kanske till och med ett andligt område. Där vi inte har fått tag på det som är från dig. Kunna så att säga integrera det med vårt liv. Och att det har blivit en del av oss, far. Så ber vi ikväll att din ande ska utmana oss. Uppmuntra oss. Ge oss tro. Så att vi kan ta tag i det området. Och vi kan få uppleva din helige andes genombrott där, Herre. Vi prisar och lovar dig för det. Så vi tackar dig för dina underbara ord. Vi älskar dina ord. Vi hungrar och törstar efter dina ord. Vi omfamnar dina ord. Vi bävar inför dina ord, Herre. För det är de som uppehåller själva universum. Och vi tillåter dem att verka in ibland oss, Herre. När vi hör dem så vill vi ha öron som lyssnar. Det står att med det mått du mäter upp när du hör, så ska det mätas upp åt dig. Det är du som har sagt det, Jesus. Och vi vill ta dig på orden, så vi vill mäta upp ett stort mått när vi hör. Vi vill mäta upp av all kraft och lyssna intensivt och koncentrerat och fokuserat, så att vi får tag, så att det andligen mäts upp åt oss och vi får tag på uppenbarelsen i ditt ord. Vi ber om det i namnet Jesus. Amen. Idag ska vi läsa ett väldigt enkelt och uppmuntrande bibelord som rymmer i sig, tycker jag, mycket uppenbarelse när man får tag på dess budskap. I Apostlagärningarna kapitel 10 så är ju själva sammanhanget det att aposteln Petrus har på ett övernaturligt sätt blivit ledd till Cornelius hus. Och ni minns säkert det här, hur ängeln kom och talade till Cornelius och sa till honom att jag vill att du tar hit Petrus. Och hur samtidigt Petrus går upp för att söka Gud uppe på taket. Och medan han är där och väntar på maten så blir han hungrig. Men Herren ger honom en uppenbarelse. Och det är en sån här vision han får. En uppenbarelse där en duk sänks ner för hans ögon. Och han ser olika saker och Herren talar till honom. Så för att förbereda hans hjärta för det han ska vara med om. Och så kommer han dit till Cornelius hus och så startar han predika. Och i sin predikan så säger han så här, vers 37, kända versar där, 37 och 38 i Apostlagärningarna 10. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Så här har vi, här lär vi oss så många saker i den här enkla vers 38. Om egentligen, om evangeliets innehåll, om vad det är att Gud är god och vad det är att Gud är med någon människa. Och du förstår, när Jesus gick omkring så gjorde han i huvudsak två saker på den här jorden. Han gick omkring och predikade evangeliet och sen botade han de sjuka. Och han befriade de som var besatta av demoner. Nu lever ju vi i en tid som jag tycker att det där är en antik gammal världsbild. Att man ska tro på onda andar och demoner. Och sådana här saker. Men nu vill jag påminna dig om att Guds ord. Jesus, han, jag tror inte han så att säga drev ut låtsas demoner. Som någon hade liksom fick för sig att de hade eller trodde att de hade. Utan jag tror att han drev ut riktiga demoner. Jag tror att det finns onda makter och en ond kraft som liksom verkar i den här tillvaron. Ja, den är osynlig och den är inte speciellt så att säga, för människor som inte ser den blir den inte uppenbar kan man säga. Precis som med Gud. Men jag vill säga till er, jag har varit med om många tillfällen då jag har drivit ut demoner från folk. Och det var det min sanning att låtsas demoner när jag stött på dem i alla fall. Jag kommer ihåg en gång jag bad för en man och han var betydligt större än mig. Han var 2 meter ungefär så här och så här bred. Och jag startade be för honom och under att jag bad för honom så fick jag klart för mig att den här mannen, han hade problem med demoniska makter. Han var frälst så han var inte besatt. För att vara besatt av en demon, det är att en demon har tagit över hela personen, kommit in i så att säga i den andliga delen av en människa och tagit över, precis som den här mannen som vi såg och läser om i Gerasa. Han var fullständigt besatt. Men man kan ha problem med onda andemakter även om man är frälst. Onda andemakter kan komma in och stjäla ett område från en människa. Jag ska inte fördjupa mig på det här området just nu. Men det är helt klart så att det är så. Men i alla fall, när jag bad för den här mannen så fick jag klart för mig att det här var en onda. Så jag började gå emot den här onda andemakten och började tala till den i namnet Jesus och släppa den här mannen. Och han var, alltså jag känner till den här mannen förut lite grann. För att han gick på bibelskolan nämligen. Och han var mycket lugn och fridsam man kan man säga. Och han höjde inte rösten och speciellt så här. Men när jag började gå emot den här makten förstår ni. Då vart det andra bullar kan man säga. Åh, det vart en jättekraftig reaktion. De här makten och krafterna reste sig upp och började skrika och virva. Och det fick komma mötesvärdar. Det var 3-4 vuxna man vet du, som fick trycka ner på golvet. Vi for fram i salen, ända bak till salen liksom med den här mannen. Det var sån våldsam förlösning och konfrontation när det kom på det här va. Ja, hur som helst så slutade det med att han blev fri. Och han vittnade om det till en av sina släktingar. Han hade en släkting sen som han vittnade för och sa att det där betydde att den här makten, sen den där dagen så bröts den här makten över hans liv genom den där bönen. Han hade haft ett visst problem och när vi gick emot det där problemet, och du vet att det hjälper inte då i sådana där små saker av små lulliga böner att snälla Jesus hjälp. Utan här var det frågan om en makt och en kraft som hade rest sig upp, som hade hindrat en människa att göra någonting gott. Och när vi gick emot den makten så fick den böja sig och släppa taget. Och vi ser här när Jesus, när det står om Jesus, så är det alltså två saker. Gud smorde honom, står det. För att predika evangeliet och för att bota alla sjuka som var då är i djävulens våld, står det. Det här är ett väldigt, väldigt märkligt ord alltså. Och med det här så lär vi oss två saker när det gäller helande. Nummer ett. Gud helar en människa för att han älskar henne. Gud har inte skapat någon människa för sjukdom. Gud har skapat människor för hälsa. Så är det. Det är väldigt enkelt. Det spelar ingen roll hur länge du har haft en sjukdom. Det spelar ingen roll hur mycket du tycker att du har lärt dig av en sjukdom. För så säger människor ibland: jag lärde mig dittan och dattan. Men jag tror inte man lär sig saker av sjukdomar. Möjligen lär man sig saker av olika, så att säga, faser man går igenom. Men man lär sig inte saker av sjukdomar i sig, för de har inget syfte. De kan lika gärna lära en att dö, kan man säga. Så att, men vi lär oss att Gud vill hela de sjuka därför att han älskar människor. Han älskar dig. Och bär du på sjukdom, så vill Gud hela dig därför att han älskar dig. Han har omsorg om dig. Och Jesus gav inte sitt liv bara för att du skulle bli frälst och komma till himlen. Han gav också sitt liv för att han skulle kunna läka dig både själsligt och fysiskt. Och sedan kunna utrusta dig och sända dig till andra. Det gjorde Jesus för dig. Så det är en sak. Men det andra vi lär oss genom det här bibelordet, det är att när en sjukdom blir helad i namnet Jesus, så sker det, skulle man kunna säga, ett maktbyte i anden. Därför här har det varit en plats där djävulen har utövat sin makt. Förstår? Den huvudsakliga anledningen att fienden på olika sätt använder sig av sjukdomar. Och lyssna nu till mig vad jag säger så här. Att har du en sjukdom, så menar inte jag nu på något sätt att du har blivit besatt av djävulen. Eller att du har djävulen inom dig eller något sånt där. Utan vad jag säger just nu, det är att fienden använder sig av olika saker för att binda och hindra människor. Och sjukdomar är det allra vanligaste sättet genom vilket fienden söker att hindra en människa från att kunna koncentrera sig på det som Herren vill. Därför vad sker ofta när en människa blir sjuk? Jo, hon blir upptagen med sjukdomen naturligtvis. Och hon blir begränsad av sjukdomen. Och hon behöver på olika sätt ta hand, skulle jag kunna säga, om sjukdomen då. Därför att den här sjukdomen, den börjar styra hennes liv och börjar diktera hennes liv. Och hur många gånger har vi inte hört det, att tyvärr kan jag inte för jag är sjuk, eller jag kan inte för det går inte för min sjukdom är sig och så vidare, va? Så att, och det är det som Bibeln menar när Bibeln säger att Jesus botade alla sjuka som var djävulens våld, så menar att fienden använder sig av sjukdomen som ett medel till att begränsa, hindra och omfokusera människors liv från det som var menat. Så när Jesus helade, så var det inte endast och bara för att man skulle bli frisk. Det var det ena ändamålet, och det är ju ett underbart ändamål, eller hur? Var och en av oss som har legat och varit sjuka och sen blir friska tycker att det är väldigt skönt att bli frisk, så att säga. Utom mina barn ibland, de tror att det ska vara skönt att bli sjuka, för att då får de vara hemma från skolan, säger de. Men de är snart varse om att det är tråkigt att vara sjuk, för man får inte gå ut, man får inte ha kompisar, man får inte göra någonting annat. Så att det gäller att göra sjukdomen tråkig, så man inte vill ha den. Ja, hur som helst i alla fall. Men jag menar, det är skönt att bli frisk. Så det är härligt. Men dessutom, när Jesus kommer och helar en sjukdom, alltså när Jesus kommer och helar en sjukdom, så sker det någonting i anden. Gud kommer in och lyfter bort fiendens välde i en människas liv. Nu, det är många som inte förstår den här aspekten av helandet. De begriper sig inte på att det är så här, på det här viset. Och därför så är de, ska vi säga, naiva när det gäller själva sjukdomen och sjukdomen. De kanske får ett helande, men de förstår inte att när helandet kom, så var det makter och krafter som behövde flytta på sig, som hade försökt bevaka den här sjukdomen för att den sjuke skulle fortsätta bli sjuk. Och så kom Herren in, så helade han, och så bröt han makten av det här. Han omintetgjorde djävulens gärningar, som det står i första Johannes tredje brev, eller hur? Första Johannes tredje kapitel, tack för det. Där omintetgör han djävulens gärningar. Men då är det så att eftersom man då, om man då fortsätter att leva som om man fortfarande var sjuk, alltså med en sådan mentalitet, vilket många gör, då inbjuder man, så att säga, den här sjukdomsmakten att komma tillbaka. Jesus undervisade och sa så här en gång, att om en ond ande har blivit utkörd från sitt hus, Nu, jag tar det här nu liksom. Jag vet inte hur pass vana ni är att lyssna till sån här undervisning till andliga krafter och makten. En del tycker att det är ett riktigt eländigt område. Men nu ska jag säga så här att, och jag säger så här att om man blir, det finns inget man kan bli så föraktad för som detta område, så att säga. Men det bryr jag mig inte dugg om. Utan vi har fått ett uppdrag från Gud att gå in och befria människor. Så jag bara kör rakt på sak här vad Bibeln undervisar om det här. För du förstår, en kristen får inte vara naiv kring det här området. Får ingenting gjort. Det finns människor som jag har sett varit bunna hur länge som helst. Jesus kom ut till en Abrahams dotter, som han kallar henne. Hon hade varit bunden i, vad var det, 18 år. Av en sjukdomsande, står det. Hon hade krokig rygg. Och han helade henne på sabbaten till råga på allting. Och de var upptagna med att han helade på sabbaten. Jesus var upptagen med att hon skulle bli frisk och att sjukdomsanden skulle få flytta på sig. Men människor blir så att säga blir upprörda över sådana här saker ibland. Men jag vill ta upp det här rakt på sak. Därför att det här är så viktigt. Andlig auktoritet och förståelsen för vad som sker när Gud griper in är viktig för framgång. Och många människor ber utan att förstå att vad det handlar om, det är att här behöver ett maktskifte ske och ett maktskifte uppehållas när någonting sker. Så när människor blir helade så förstår de inte att Herren har gjort någonting, flyttat ut någonting. Och Jesus berättade att när ond ande kommer ut ur en människas kropp, så vandrar den omkring i öde marker och trakter och letar efter en ny plats att bo på sen. Och när den inte finner någon, så kommer den tillbaks till sitt hus. För en människa är betraktad som ett hus då. Och en demon vill ha ett hus att bo i. Och då så finner den städat och finns en så här. Då tar den till med sina polare och säger så här: låt oss flytta in tillsammans. Och då blir det 7 gånger värre, säger Jesus, än innan. Varför det? Därför att människan i fråga har inte förstått vad som har skett när hon blev fri. Hon har inte förstått att det är med en makt hon har att göra. Och därför så går hon naivt vidare i livet. Och tänker, vad bra att jag blev frisk, nu känner jag mig bättre. Men sen så går hon och lever på samma sätt som hon gjort tidigare. Utan att ha fått en visdom och en insikt av vad har hänt för någonting i mitt liv. Jag har blivit fri från något som har bundit mig, som har plågat mig. Och nu vill jag tala till dig, och nu vill jag säga så här, du förstår. Det allra viktigaste i livet när det gäller sjukdomar är egentligen inte, ska vi säga så här, det allra viktigaste är inte att bli fri från deras fysiska konsekvenser. Det är viktigt. Men det är manifestationen av det hela. Det allra viktigaste när det gäller sjukdomar för en kristen, det är att hon inte ger dem utrymme. Det är att hon inte lever i enlighet med vad de vill diktera. Och det här är en utmaning utan dess like. Det här blir man beroende av Herren för. Förstår, så många människor, om du tänker på hur människor talar idag, så talar människor i en naivitet kring det här med sjukdomen. För de tänker på sjukdomen bara utifrån deras biologiska funktion. Alltså att sjukdomen så att säga har en fysiskt utflöde, en fysisk manifestation. Men så är det ju med alla saker i världen. Att saker har fysiska manifestationer, men de kan ha inre rötter, eller hur? Det är ni med på. Alltså, det vill säga, det behöver inte gå till den andra världen, kan gå till den rent naturliga världen. Att om jag går omkring och tänker så här, att den där Pelle, han är bra dum, honom skulle jag vilja slå på käften. Så och jag går omkring och tänker så tillräckligt mycket, och så möter jag på Pelle, och så är Pelle stygg mot mig, då kanske jag slår honom på käften. Därför att jag har gått och tänkt på det. Alltså, någonting har startat i mitt innersta. Det är inte synligt, det är ingen som vet det. Men eftersom jag har gått och tänkt på det där sättet, så har jag retat upp mig på Pelle redan innan han är inom synhåll. Och när väl Pelle kommer inom synhåll, och när väl Pelle väcker min vrede, zonk, så åker min knytnäv ut bara av sig själv. För jag har startat en inre process som får en fysisk manifestation. Så jag menar, man kan ju inte säga att knytslevslaget var inte verkligt så länge det var inom mig. Jo, det var verkligt, fast det var verkligt inom mig. Det var bara att Pelle kände av det när knytnäven kom ut. Han hade inte vetat om det tidigare. Samma sak är det med sjukdomar. Att sjukdomar är en fysisk manifestation av någonting som pågår innanför, i antingen i det andliga eller själsliga. Och idag är det ju hemskt poppis också att tala om psykosomatiska sjukdomar, har talas om att man har kommit på det, att det här med själ och kropp hör samman. Och vi vet ännu mer utifrån bibelordet att det inte bara själ och kropp som hör samman, utan också det andliga hör ihop med det hela. Människan är integrerad, vare sig det ena påverkar det andra i människans liv. Och då när människor talar så kan de säga på det här viset, du kan inte, kanske ha hört det här, alltså min sjukdom, säger de. Vadå din sjukdom? Har du bevägat av en sjukdom? Har du liksom fått en sjukdom som du ska kalla din och ska omhulla? Och sen så är det som att de, förstår du, de tar hand om den här sjukdomen. De lever efter den, de tröstar den, de tar hänsyn till den. De på olika sätt så omhuldar de sjukdomen och liksom låter den vara. Sätt till det så här nu. Nu kanske du kanske får, du kanske inte har hört en sån här typ av undervisning förut, så det kanske utmanar dig lite, men bed över en stund. Tänk på det från det här perspektivet som Bibeln undervisar. För Jesus botade människor som var i djävulens våld. Hur var de i djävulens våld? De kunde inte leva sina liv med Jesus som herre. Förstår, om det är sjukdom som säger till dig vad du kan och inte kan, då är det sjukdomen som är herre. Om det är Jesus som säger till dig vad du kan och inte kan, då är det Jesus som är herre. Och det är det här jag talar om när det gäller makt. Att sjukdomar är kanske den absolut vanligaste sättet som fienden binder en människa. Nämligen att sjukdomen säger, det klarar du, det kan du inte, det förmår du inte. Och så småningom så blir den en så stor del av människans liv som hon säger, det är min sjukdom, säger hon. Och redan där hon börjar bekänna sig till sjukdomen, istället för att bekänna sig till Herren och hans läkedom. Men det blir folk ofta stötta när man säger så här. Säg så här istället, säger vi så här. Min, jag är frisk, säg så. Ja, men det kan inte säga sig någon, jag är sjuk. Så att de har en större identifikation med den negativa sjukdomen än de har en identifikation med den gudomliga sanningen. De tycker det är sannare att tala sina erfarenheter och tala apotekets förordningar än då att tala Herrens ord. Så de säger, jag är sjuk, säger de. Herrens ord säger, du är frisk. Och de tycker att det är lögn att stå och säga, jag är frisk. Därför att de känner. Och läkaren har sagt att de är sjuka. Men du står, när du proklamerar att du är frisk, baserat på Guds ord, då talar inte du om den fysiska manifestationen, utan du talar om den andliga sanningen, att Jesus har burit dina sjukdomar upp på korsets stam. För så står det, våra sjukdomar bar han, våra smärtor tog han på sig, Jesaja 53:4, eller hur? Så står det. Det var våra sjukdomar han bar. Och du vet att jag brukar alltid ha på årskurs 2 när av bibelskolan, så har jag alltid en teologisk genomgång. Där jag går igenom grundtexten i hebreiskan och grekiskan och sådana grejer. Jag tror på demoner och kan de där grejerna också. Men så vi går in. Och du förstår, det är ingen skillnad på att han bar dina andliga skulder och synder mot att han bar dina sjukdomar. Det är samma hebreiska ord som används i grundtexten om båda. Och därför, det är väl ingen av oss, hoppas jag, som kommer på den anledningen och säger så här, jag mår dåligt idag, jag är nog inte frälst. Förhoppningsvis har vi kommit förbi det stadiet och förstått att frälsningen hänger inte på hur jag känner mig, hur jag upplever mig, eller ens om jag är i världen. Frälsningen hänger på att han hängde på korset. Och att han gav sitt liv för mig. Och att han uppstod för min skull. Och därför är jag frälst. Och ibland så kan jag gensvara till vad han gjorde, så att mitt liv ser ut precis som hans liv ser ut. Och ibland så går det rakt åt andra hållet. Jag tycker att det finns inte ett ruttet lingon i mig som talar korsets språk. Men likväl, han gav sitt liv för mig. Och det är det som är garantin. Det är precis detsamma när det gäller sjukdomen. Det är bara det att här stirrar vi oss gärna blinda på vad vi känner och upplever. Så när någon säger så här, bekänn att du är frisk. Men jag kan inte, jag känner mig inte frisk. Sjukdomen, ja, den fysiska manifestationen av sjukdomen kanske är där. Men nu ska du tala den andliga sanningen, den gudomliga sanningen in i ditt liv, så att din kropp hör vad du säger. Om du säger till din kropp hela tiden: du är sjuk, du är sjuk, du är sjuk, du mår dåligt, du mår dåligt, du mår dåligt. Ja, då tror kroppen på det. Lyssna till vad jag säger. Förstår? Din kropp, dina celler lyssnar till det ord du får. Det har inget eget liv i sig. Och din själ är en behållare. Dina känslor och dina tankar, de har inte liksom bara kommit dit för att du var ett vakuum. Förstår du det? De har kommit dit därför att någon har talat till dig. Någon har format dina tankar. Du och jag är formad av den här kulturen som vi är. Därför tänker vi som vi gör. Det är inte så att vi föddes med svenska, skandinaviska tankar. Det är inte så. Jag lovar dig. Det finns inget svenskt födelsepaket. Utan det är bara så att vi har blivit formade av vår kultur, av vår media, av allting som finns runt omkring oss. Och så tänker vi på det sättet. Men du förstår, om vi, och därför är det så att om vi får Guds ord, så kan vi börja tänka andliga tankar. Därför att det är bara en fråga om vilket innehåll har vi gett vår själ. Och vår kropp är på samma sätt, att den reagerar på den information som vi har. Därför är det så viktigt, det är det här jag talar om. Det är en makt. Och den här makten söker att tala om för din kropp: du är sjuk, du är sjuk, du är sjuk. Du kan inte, du orkar inte, du förmår inte. Det går inte, du har ingen möjlighet. Och när du stämmer in i denna lovsång, så kommer ingenting att ske i din kropp. Utan det kommer bara befästas mer och mer, det här som du talar om. Men när du börjar proklamera det som är från Gud, så måste din kropp börja lyssna till de orden och säga: jag är hela det namnet Jesus. Du behöver inte beskriva vad du känner. Det här är ingen lögn som gör att du blir liksom låtsas om: jag har ingen sjukdom, jag har ingen sjukdom. Jag mår jättebra. Det är inte en verklighetsflykt jag talar om. Utan jag förstår mycket väl det att, alltså, jag säger inte till någon, jag säger aldrig till någon: gå och kasta dina mediciner eller gör något sånt där annat. Därför att jag är inte en läkare, jag kan inte säga sånt. Men vad jag kan säga, det är: proklamera Guds ord, var medveten om vad du gör och hur du talar. Förstå vad som händer i den andliga världen. Förstå att först och främst så gör vi ett andligt byte, och sedan så skördar vi de fysiska konsekvenserna. Det är väl Jesus har väl alltid undervisat på det sättet. Paulus sa också så här, 2 Korinthierbrevet 5 sa han: vi lever här i tro utan att se, sa han. Och Jesus, han talade alltid: saliga de som tror utan att se. Det vill säga, först så handlar vi på saker i det andliga, och sen ser vi resultaten i det fysiska. Så förstår, det är otroligt viktigt att man begriper sig på det. För får man inte bort makten, då spelar det som ingen roll. Jag har sett många människor, förstår du, som har gjort upp först med makten i sitt liv, sjukdomsmakten. De har gensvarat till Guds ord på olika sätt. Och de har insett den här biten av att nu ska inte jag styras längre av min sjukdom. Det betyder inte att de har kastat ut alla mediciner, varit ovettiga eller bara helt kastat bort huvudet. Liksom tänkt så här: nu är jag frisk, nu struntar jag allting. Sådär. Det, inte alls så. Utan det är klart att man måste, liksom, man måste för något sätt se vart man befinner sig någonstans, kan man säga. Men de har inte tänkt så här: oh, jag kan inte, nej det går inte, jag orkar inte, jag förmår inte. Det är för jobbigt. Nej, så har de inte tänkt. De har tänkt så här: jag får kraft från Gud, och nu ska jag lyssna vad jag kan gensvara, vad Herren säger till mig just nu. Hur talar Herren till mitt hjärta just nu? Vad är det som brinner i mitt innersta när jag hör honom? Det ska jag gensvara till. Det ska jag göra. Det ska jag liksom satsa på i livet. Och vet, jag hade med mig i teamet när jag åkte till Finland, jag berättade lite om det förra året, igår kväll, så hade jag med mig förra året när jag åkte i teamet en tjej, och hon är, vad heter det, hon är alltså handikappad, så hennes ben då så säger är väldigt dåliga, hon går på kryckor så här, hon får släppa sig fram liksom då med benen, kan man säga så här, då för att komma fram. Men du förstår, hon fick den här fått den här undervisningen på bibelskolan. Nu kan någon tänka sig så här: oh, det måste vara väldigt besvärande för er att stå och undervisa, och så hon så sjuk här, och hon har CP-skada av något slag, alltså, så den påverkar henne, även hennes tal och sådär. Hon har inget som helst fel på sin intellekt eller sin hjärna, utan det är bara liksom i själva uttrycken som det är problem för henne så här. Men du vet, vi ser inte alls på det på det viset. Vi står inte och stirrar. Och vi bedömer inte folks andlighet eller icke-andlighet baserat på hur mycket eller lite sjukdomar de har. Det är inte vårt jobb att stå liksom så att någon säger så här: oh, du dömer mig för jag är sjuk, nu är jag oandlig. Nej, inte alls. Inte dugg. Jag bedömer inte någons andlighet baserat på hur mycket eller lite man kämpar med sjukdomar. Det är inte frågan överhuvudtaget. Utan frågan är, kommer till ditt hjärta, det utmanar dig att leva för Herren i alla omständigheter och alla situationer, även sjukdomssituationer. Men i alla fall, den här tjejen, hon fick höra undervisning. Hon kom första gången till arken. Och på en sån här, det var på sommarbibelskolan tror jag faktiskt hon kom. Hon hade väl stött på oss någonstans när vi var ute och predikade i Finland. Så kom hon och så hörde hon Guds ord bara. Och då tänkte inte hon så här: tack Jesus att hon inte tänkte så. Tack Jesus att djävulen inte får lura människor. Hon tänkte inte så här: oh, de predikar att alla ska vara friska här, så jag är en B-kristen här. Jag bara får känna hela tiden att jag är värdelös och dålig här, för jag är inte frisk nu. Nej, nej, nej. Hon tänkte inte alls så. Utan genast så såg hon sin väg till att kunna gå med Gud. Sin väg till att hämta kraft och visdom för att tjäna Gud. Och så bestämde hon sig att hon skulle inte låta sin sjukdom vara ett hinder. Hon skulle inte tillåta sig att förbittras och sitta hemma och tänka: varför helar inte Gud mig? Och varför inte jag friskare? Och varför skulle just jag födas med en CP-skala? Och varför har det blivit så här för mig och alla andra är friska och bra? Nej, vet du vad hon tänkte? Hon tänkte så här: mig ska Gud få använda, tänkte hon. Mig ska Jesus få använda som ett redskap för sin skull. Jag ska inte låta den här sjukdomen styra mitt liv och vad jag kan göra. Jag tänker inte låta min CP-skada vara det som hindrar mig från att predika. Säger Jesus till mig att predika, då ska jag predika även om jag sluddrar ut orden. Säger Jesus till mig att be för de sjuka, då ska jag be för de sjuka. Och sen får jag stå där med mina kraftiga ben. Spelar ingen roll. Jag ska göra det som Jesus sa. Du förstår, det är det här som är det viktigaste. En människa som gensvarar till Herren därför att Jesus ska få vara Herre, då ger man inte sjukdomen utrymme. Och du vet, man märkte knappt det här timmet att hon var sjuk. Ingen av oss, vi räknade henne som fullvärdig medlem. Hon sa till oss, nej, sen jag kom till arken, sa hon, så har jag, där har inte någon särbehandlat mig. Ingen har särbehandlat mig. Liksom, oh, stackars, vi måste pyssla om, vi måste göra ordning. Alla har betraktat mig som en fullvärdig medlem på samma villkor som alla andra. Och det var en höjning för henne. Du förstår, vi är inte fokuserade på sjukdomar. Vi dömer inte människor efter sjukdomar. Vi predikar att Jesus är Herre över sjukdomar. Vi predikar att Jesus är Herre när vi är utan sjukdomar och när vi har sjukdomar. När vi har många av dem, när vi har få av dem. Jesus är Herre. Och om någon dör av en sjukdom så säger vi: Jesus är Herre. Om någon lever över sjukdom säger vi: Jesus är Herre. Jesus är Herre över allting. Och aldrig någonsin kommer vi att tillåta något annat att styra och råda och regera i våra liv än Jesus Kristus. Det här handlar om. Och därför lär vi oss av Jesus att där han gick ut så botade han alla som var under djävulens våld. Alltså, människor sitter fast och fastnar i sina sjukdomar, fastnar i sina misslyckanden, fastnar i sina begränsningar, fastnar i allt det som vill uppta deras intresse. De kan fastna i goda saker och de kan fastna i onda saker. Kan inte fienden få snärja dem med onda saker och sjukdomar och elände och problem, då snärjer han dem med goda saker, med villor och båtar och semestrar och allt vad som är för någonting. Bara han kan hindra dem från att leva sin vision. Men det budskap som vi proklamerar är att Jesus är Herre. I alla omständigheter, i alla situationer, i alla sammanhang. Och du vet, då börjar man tänka annorlunda. När man har avsatt den här makten, så tänker man inte på samma sätt som förut. Till exempel, du vet, varje år så kommer en sån här influensa någonstans. De kommer alltid från någon asiatiskt land, tycker jag, eller hur? Hongkong eller Kina eller sådär. Jag vet inte vad de håller på med där nere, som skickar iväg alla de här sjukdomarna. Men då varje år så kommer de här influenserna, och så säger man, och så blir massor av folk sjuka där. Och det är nästan som att alla går och förväntar sig att de ska bli sjuka. De går och tänker så här, och nu är sjuk. Ingen höjer på ögonbrynet överhuvudtaget så här när någon blir sjuk. Ja, du har influensa, jag säger så här. Ja. Det är jättevanligt bland kristna också. Hela halva församlingen borta på söndagen, så tänker vi att alla är influensa. Ja, just det, säger alla. Influensan, säger allihopa. Det är det naturligaste i hela världen. Förstår? När man har avsatt den här makten, så tänker man inte alls så. Om Hongkong-influensan kommer, så tänker man så här, nu blir jag sjuk, tänker jag inte. Tänk så här, den kommer inte komma till mig. No, Hongkong. Go back. Go back to Hongkong. Liksom. Alltså, psalm 91 säger, om 1000 faller på min sida, 10 000 på min högra sida, så skall det dock inte beröra mig. Nu kan någon säga så här, du var värst vad han var stödde den där Peter här, den står där framme och liksom bröstar sig. Nej, jag bygger inte här på mig själv, förstår du? Du måste välja vart du har din lojalitet. Du måste välja vems ord du proklamerar ut. Ska du proklamera ut världens ord? Det handlar inte om mig. Jag vet väl att jag inte är någon match för någon Hongkong-influencer eller någonting annat i sig. Men nu är det inte så att jag är i sig. Jag är med Jesus. Och Jesus bor i mig. Och Jesus verkar i mig. Och därför så säger jag, skulle jag bli högst förvånad om Hongkong-influensan kom in till mig. Förstår? Du måste göra det lite obekvämt för de omständigheter som vill ta över ditt liv. De flesta, det är det som Jesus talar om. Han säger så här, att vet att om någon du ber, säger han, det här är ju trons bön i Markus 11, vet du. Sen så här, om du tror att du har det du ber om, säger han, då kan du säga till detta berg, upp med rötterna och kasta dig i havet, säger han så här. Men du förstår, de flesta av oss, de låter bara sina berg ligga där. De får ligga helt ostörda. Bara ligga där i högsta välmående. Liksom ligger där som en naturplats som alla tittar på. Oh, vilket berg du har. Och så när vi kommer till den där situationen att Herren säger, kasta berget i havet. Då börjar det bli lite grej. Du får inte låta saker trivas i ditt liv. Den här demonen som kom tillbaka, han stod, det var städat och trevligt, tack ska ni ha att ni gjort ordning i mitt hem, och så flyttade han in igen. Du får inte låta det vara trevligt för saker som ska vara otrevliga. Du får inte göra det bekvämt för sjukdomar, kort sagt. Utan de ska inte bli omhuldade, de ska inte bli ompysslade på det viset. Utan vill de, så får de väl hänga med då, liksom tills dess de släpper taget, helt enkelt. Jag vill säga till dig så här, nu kanske det här låter lite självsamt, det kanske låter som en utopi för dig. Men jag kan tala om för dig, jag vet inte hur många gånger jag har gett mig ut och predikat och vara fullständigt febrig. Och det är inte så att jag på något sätt tycker att det är fel att ligga hemma och vila när man har feber. Det tycker jag absolut att man ska göra om man har chansen till det. Jag tycker man ska ta varje naturlig möjlighet till att återhämta sig och sin kropp och så vidare. Och så där. Så att det är inte alls det frågan om. Men ibland har jag haft engagemang och gett ett gensvar. Och jag har känt i mitt hjärta när jag tänkt på det att jag vill inte svika de här människorna som jag kallade att tjäna. Och den här sjukdomen ligger emellan mig och möjligheten att betjäna dem. Jag vill inte stanna hemma i sängen och tänka på dem. Det känner jag, det är fel. Nu har sjukdomen liksom tagit en plats här som jag inte vill att den ska ha. Så jag har stigit upp, och många gånger har jag haft liksom huvudvärk och jag har känt mig jätteeländ och tänkt så här, ska jag överhuvudtaget orka köra bilen? Så har jag stoppat in med ett gäng Alvedon och sånt där annat med vattenflaskan och kört iväg. Och nu säger jag det här är dagens sanning alltså. Så jag står inte här och bara liksom hitta på de här sakerna. Jag kommer ihåg, jag var en konferens tillsammans med Roger Larsson för många år sedan. Jag hade 39 graders feber när jag åkte dit. Jag var så svettig överallt. Så jag hade på natten kommer jag ihåg att jag tog ett par tabletter och bad till Gud innan jag somnade. Gud, hjälp mig att få kraft när jag vaknar så att jag kan predika ditt ord. Och jag låg och jag kommer ihåg att jag hade såna här, jag yrade, ni vet, såna här oroliga, jag hade drömmar så jag visste inte om jag var vaken eller om jag sov eller någonting. Jag kommer ihåg hela natten var så här jättejobbig och jag drömde att jag inte kunde predika, så här jätte liksom man drömmer ut sin oro så där på olika sätt så där. Och sen så kom morgonen och jag hade morgonpasset. Och det var en hel del människor där. Och så kom jag in på och ställde mig och predika. Och jag predikade. Guds ord, jag känner mig urtaskig innan jag gjorde det här. För att tala klarspråk. Och jag började predika. Och efter det här passet var min skjorta fullständigt genomblöt. Alltså. Men vet du vad? När jag tog av mig skjortan så var sjukdomen bort, kan man säga. För hela febern fanns i skjortan. Jag hade predikat febern ur mig, kan man säga så här. Och de sa till mig så här efteråt att oh, vilken, för jag var riktigt vild när predikan hoppade hit och dit på olika sätt. Jag fattade inte, och jag hade knappt orkat sätta mig i bilen dagen innan. Jag kanske skulle berätta många sådana exempel. Men förstår, det beror på vad du så att säga sätter dig till, att du förstår att det här är ingenting som du behöver böja dig under. Men det är inte värre. Det finns många tillfällen, jag vill säga det bara för att få lite balans i den här predikan. Det finns många tillfällen då jag har legat och liksom sovit mig ur febern. Men då har det varit därför att det har varit det rätta att göra den stunden. Det är inte så att vi ska spela hjältar. Det är så att vi ska gensvara till Herren. Det är det för mig. Och det kan man bara komma fram till genom att man ber och söker Gud. Och får en andlig insikt om saker och ting. Men jag säger till dig så här, att du och jag, ska vi få någon bukt med saker och ting som vill stjäla vår kallelse, stjäla vårt uppdrag, stjäla vårt liv och vårt välmående, så måste vi göra upp med de makter och krafter som söker göra anspråk på våra liv. Förstår? Det var något särskilt med Jesus när han kom in i världen. Han var speciell, Jesus. Han var speciell just på det viset att han var den första människan som kom in i denna syndiga värld och inte hade någon som helst respekt för de krafter och makter som rådde på den här jorden. När Jesus kom till en sjuk, till en spetels till exempel, så alla andra, de var livrädda för spetelskan. De respekterade spetelskan. Spetelskan var mäktig, spetelskan var stor. Och därför så hade de spetelska speciella bjällror på sig som ropade, som liksom klingade och bjällrade när de kom. Och så skulle de ropa så fort människor kommer: spetelsk, spetelsk, så att alla han springer från platsen liksom där den spetelske kom, va. Ingen ville komma nära någon spetelsk. Jesus, han gjorde inte alls här. Han gick bara fram till de spetelska. Och han la händerna på dem. Han talade inte på hållet. Ta emot helande. Nej, inte alls. Han la händerna på dem. För du förstår, Jesus hade en alldeles speciell tanke. Han hade den här tanken som var lite ny och annorlunda. Både för makten och krafterna och för alla människor. Han hade tanken att när jag och en sjukdom möts så flyttar sjukdomen på sig. Det var Jesu enkla tanke. Jag tycker det är en underbar tanke. Jesus tänkte inte så här att när sjukdomen kommer så kommer den till mig. Utan han tänkte att när jag möter sjukdomen så flyttar sjukdomen på sig och helandet kommer. Och han hade ingen respekt för varken andemakter eller sjukdomsmakter. Han hade inte ens respekt för döden. Denna väldiga makt som slukar oss alla till sist. Men Jesus struntade till och med i döden. Han hade ingen respekt för döden. När han tänkte på döden, tänkte, oh så förfärligt, oh så hemskt, oh så väldigt, oh så slut, döden. Jesus, han stod framför Lazarus grav. Han hade varit död i 4 dagar. Och de andra sa, han luktar redan, Herre. Jesus hade ingen respekt för döden. Förstår? Jesus hade respekt för det man ska ha respekt för. Han hade respekt för Gud. Han hade respekt för Guds kraft. Och ibland kommer det människor till oss och de säger att de har det problemet och de har det problemet och de har det problemet och de har den sjukdomen, ungefär som att vi ska bli jätteimponerade av alla problem de varit med om. Och då brukar vi säga till dem, du förstår, vi är inte imponerade av dina problem, vi är imponerade av Jesus. Vi är imponerade av Jesus och vad han gör. Vi är imponerade av Herrens gärningar. Vi är inte imponerade av djävulens gärningar. När Jesus stod framför graven så tänkte han, oh, han luktar redan. Nej, han tänkte bara, han behöver komma ut. Så han sa, Lazarus, kom ut! Och ut kom han. Varför det? Det hade helt och hållet med att Jesus inte respekterade något annat än det som kom från Gud. Och vad än detta något sa till honom, så brydde han sig inte om det, med mindre än att han hade fått det från sin fader. Förstår, när en människa börjar bli upptagen med Herrens ord och med Herrens gärningar, hon börjar tänka så som Gud tänker, så får mörkret allt mindre makt med henne. Vad sa Jesus själv? Han sa, nu är mörkrets tid inne, sa han innan han skulle korsfästas. Men det har ingen makt över mig, sa han. Det har ingen makt över mig. Gud har insatt dig i Jesus Kristus. Och du behöver få en uppenbarelse över vem han har gjort dig till, vad han har skapat dig till. Få ett ljus så att du kan leva för honom varje dag i ditt liv. Och det gör du genom att du lever ut den makt och den kraft som du har fått från honom. Kom ihåg, du har fått den från honom, den är given av honom och den upprätthålls genom honom. Jesus sa, förbli i mig så förblir mina ord i er. Halleluja. Nu ber vi. Jesus, vi tackar och lovar dig för att du är så god. Vi tackar dig för din otroligt stora omsorg och kärlek. Och vi tackar dig för att du är så underbar, Herre. Du gör gott hela tiden, Herre. Och du helar oss för att du älskar oss. Men tack Jesus för att du också omintetgör djävulens gärningar. Du tar oss utifrån hans våld, från hans mörkers rike, från allt det negativa och elände han har planerat, från all synd och allt misslyckande, all hopplöshet och alla begränsningar som han söker att binda människor med, både i kropp och i själ. Och du för oss, Herre, ut i ditt underbara ljus. Och du kallar på oss och du säger till oss, lev så som jag. Ditt ord säger, sådan som Jesus är, sådana är vi i denna världen. Vi vill leva ut det som du har kallat oss att leva ut, Fader. Oavsett omständigheter, oavsett situationer, så proklamera vad vi säger, Jesus Kristus är Herre. Vi prisar och lovar dig för det. Vi tackar dig Jesus för att du är så ändligt god. Och vi ber ikväll, helige ande, att du ska komma över oss, verka i oss med din kraft och med din makt. Fader, jag bara prisar dig och lovar dig för det i Jesu namn. Halleluja.